När man går in i skolan, då har man hittat att det finns 98% kreativa genier. När man är klar i skolan och vuxen, då är det bara 2% kreativa genier kvar. Vi formas så mycket av andras åsikter och tankar, och det är det som är så häftigt med barn, att de har inte hunnit bli formade ännu.
Det var inte alls det jag brann för, att sitta i ledningsrum och räkna på hur kan vi få bort tjänster. Det är det tråkigaste jag vet.
Och då hamnar du i ett läge där du istället kan välja vad som är bäst för dig, inte vad som förväntas av dig.
Alltså jag kände mig så generad, men så gjorde jag det och sjöng Edelweiss med professor Makoto Suzuki, som han var 85 då.
Ja.
Och det var ju helt underbart.
Ja.
Herregud, varför lägger vi så mycket tid på att rita upp visioner på företag vi jobbar för? Och säga, men du då? Mm. Vad är viktigast? Är det ditt liv eller är det Skatteverket? Mm.
Välkomna till Hälsorevolutionen. Jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Vi vill hjälpa dig på din livsresa. Inspirera dig att förverkliga dina drömmar, om de är stora och härliga och viktiga för dig. Och idag ska vi undersöka hur man kan gå tillväga för att våga ta sig an en förändring och en förändrad livsresa. Och hur man kan komma igång, eller hur Maria?
Spännande. Maria Borelius här. Jag poddar med Carina, vetenskapsjournalist och författare. Och tack för att du lyssnar på oss. Du får väldigt gärna prenumerera, för då kan vi podda länge och ofta. Ja, det här är ju det här med livsresan och drömmarna. Det är ju ett ämne du och jag surrar väldigt mycket om privat, eller hur?
Ja, men vi är ju på en ständig resa.
Ja,
vare sig vi ibland
vi vill
sitter,
eller inte.
Ja, ibland sitter vi på ett flygplan på riktigt, men annars så reser man in i sig själv. Ja. När man mediterar eller skriver i sin dagbok. Eller bara pratar om vad som kan vara möjligt i livet. Och
undersöker, titta på det från olika håll.
Precis.
Och just det här intressanta, liksom hur vi... Medgångarna är ju enkla på något sätt att hantera. Mm. Vi lär oss inte så mycket av dem, tänker jag. Men motgångarna, vad gör vi när... livet kastar hårda diskuskast på oss och kastar oss ut för stup och så vidare, och det är motlut. Hur kommer vi igen? Hur förändras vi? Hur misslyckas vi? Mm. Hur växer vi ur det? Hur samlar man ihop sig? Hur samlar man ihop erfarenheterna?
Mm. Och hur man skaffar ny kunskap.
Ja.
Det kan ju handla om att läsa böcker själv och på ett nytt sätt, vilket du har skrivit om i dina böcker, att... inte kanske bara läsa för nöjes skull, utan faktiskt förkovra sig. Mm. Vilket man ju mår väldigt, väldigt bra av. Mm. Och jag har ju ett år med sorg. Det kommer nog vara många år med sorg. Men det är ju extra jobbigt eftersom det är så nytt sen min man gick bort. Och då tog jag mig tiden och möjligheten att anmäla mig till en kurs. Och den ska jag berätta mer om i ett annat avsnitt. Men det är bara som ett exempel på att nu så ska jag... våga gå en kurs och gråta tillsammans med andra människor med olika typer av sorg. Ja, jag har känt mig ganska modig de senaste dagarna när jag har gjort det här.
Det kostar ju på att man säger så här. Alla pratar om att våga och göra nya grejer. Men det är inte alltid så att det är så bekvämt. Jag har en sån här annan grej som är på ett annat sätt än... det här existentiella som du pratar om som otroligt viktigt. Men när jag åkte till Okinawa för att vara med de riktigt gamla människorna där.
Mm.
Då var det så här, så jag liksom kom på den här idén och så började jag undersöka vad det skulle kosta.
Mm.
Och så undersökte jag vilken resa det var dit. Och så var det så jobbigt att få tag i han som ledde den här studion. Och det är ju Japan och folk pratar knappt någon engelska.
Mm. Massa hinder att
det
ta sig
över.
Det
var bara hinder, va? Och sen hade jag tur så jag fick ett förskott från förlaget. Så jag kunde göra den här resan. Okej, då kunde jag lösa det. Men skulle jag lösa hela... alltså, du vet, jag var tvungen att resa mer eller mindre runt hela jorden.
Ja.
Och planet, du vet, var för sent. Alltså, det var bara grej efter grej. Jag bara tänkte, varför gör jag det här nu? Vad ska jag åka ut? Det blev helt fantastiskt att jag gjorde det.
Ja.
Och att jag tog den tiden och la en vecka bland de här gamla människorna. Alltså jag har sällan lärt mig så mycket om saker som jag inte ens visste var en sak jag behövde lära mig något om.
Det var lite out of din comfort zone.
Ja, verkligen.
Ja.
Men
samtidigt att förverkliga en dröm.
Det var en dröm,
gång. Ja.
Men det var en jobbig dröm.
Mm.
Och jag tänker ofta att det som är värt riktigt mycket i livet, det är någon liten tuggmotstånd i det. Mm. Alltså. Det är någon liten fibermacka.
Du vågade sjunga karaoke med 100-åringar.
Ja, och det, bara det var ju spinsamt. Jag var rodnade ju ända ner till tårna. Jag kände mig så obehaglig och alla var hälften så långa som jag. Och stod och åmade sig. Och jag, liksom, alltså jag kände mig så generad. Men så gjorde jag det. Och sjöng Edelweiss med professor Makoto Tsuzuki som, inte 100 men han var 85 då.
Ja.
Och det var ju helt underbart. Ja.
Och din son var med så ja, du kunde dela
han,
det här.
Precis, var med en pluggkompis i Tokyo då. Så han då, för honom var det väldigt enkelt att ta sig. Och Okinawa ligger i Stilla havet utanför Japan. Men så det var ju tur det att han sa, mamma fan upp nu, alltså det här är ju inte duggläskigt.
Nej. Våga, ta chansen.
Ja. Mm. Jag tror att på något sätt så när vi gör de här förändringarna så, som ligger förankrade i våra långsiktiga värderingar.
Mm.
Och det ligger en viktig långsiktig värdering för mig är nyfikenhet och hälsa och forskning. Det är viktiga värderingar och det var förankrat i dem.
Mm.
Och då kan man liksom ta det här. Tugga sig igenom det här fiberlasset på något sätt.
Mm.
Kan du känna igen det resonemanget?
Ja, men och liksom inte tro att man kan allting. Även om man har studerat eller jobbat inom ett område jättelänge. Mm. Eller läst massor med böcker. Eller bott på samma plats hela livet. Alla som kan någonting om lyckoforskning och hälsa pratar ju just om nyfikenheten. Det har ju skrivits mängder av böcker om detta. Min författarkollega Ulrika Nordberg har skrivit en hel bok om nyfikenhet ganska nyligen.
Mm.
Det är en nyckel till bättre hälsa, eller hur? Mm. Att våga vara nyfiken och utforska. Mm. Och det är ju det vi gör i den här podden varje. Och vi har ju förmånen att känna väldigt många spännande författare. Entreprenörer.
Mm. Forskare.
Och forskare och läkare.
Ja, och kändisar som håller på inom hälsoområdet. Ja. Så vi har liksom ett väldigt kontaktnät. Men sen handlar det om att hitta dem på ett sätt som passar dem.
Och kontakta dem vi inte känner.
Ja,
bara, hej! Vill du vara med i vår podd?
Ja,
vi har ju
precis.
Några drömgäster, internationella drömgäster som,
ja, det har vi.
Som jag ska våga mejla till och fråga som vi hoppas att vi kan få på lite längre sikt och så.
Men jag tror just det här, när det ligger kopplat till ens långsiktiga värderingar, då får man liksom lite extra raketbränsle.
Mm.
Alltså så kan man hela tiden när det är motigt tänka, ja men vad vill jag vara för människa? Vill jag vara en onyfiken människa eller en nyfiken människa?
Mm.
Jag vill vara en nyfiken människa.
Mm.
Till exempel om nyfikenhet är viktigt för en. Eller vem vill jag vara? Vill jag ha medkänsla eller inte? Mm.
Men sen tror jag också att det är viktigt att hitta balansen. För att jag tror inte att det rätta är att alltid vilja vidare och aldrig vara nöjd. Mm. Utan det är ju den här pendeln som slår mellan att faktiskt sitta ner på sin balkong, furstukvist eller skogsglänta sten, vad man nu har tillgång till. Och ja, bara vara, njuta.
Mm.
Av den natur man har runt sig. Inte tro att det nödvändigtvis är bättre på andra sidan jorden.
Nej.
Men samtidigt vill man ju utforska nya territorier, nya människor.
Men nyfikenhet behöver inte betyda att åka till Okinawa.
Nej,
man kan vara nyfiken på en lokal urskog man har.
Ja.
Eller ett hembygdsmuseum. Eller vad som händer med ens gamla skolkompisar.
Ja.
Så det finns ju, lyckan bor inte någon annanstans.
Nej.
Så det får man komma ihåg
och
också.
Och nyfiken på sig själv.
Ja, på sig själv.
Ja.
Och vem
varför
man lever
mår jag
med?
Så här?
Ja. Men bara, till exempel, jag hörde väldigt bra så här, recept på ett bra parförhållande.
Mm.
Alltså när man träffas först och nyförälskade, då är man ju så här väldigt, men vem är du och liksom, vad tycker du om? Och
ställer massor med frågor.
Frågar så här, hur är det hemma hos dig och hur var det i skolan och gymnasiet?
Ja,
så där.
Just det.
Och sen så lever man ihop och så tappar många den här nyfikenheten.
Mm. Mm.
Men, och det gäller ju vänskapsrelationer också, man var nyfiken både på sina vänner och sina barn.
Mm.
Min make i sådana fall, vad tycker han om saker och vad tycker min dotter om det där och hur tänker hon och... Mm. Då har man så mycket roligare tillsammans. Tycker
och dela
du också?
Liksom. Ja, och inte bara ta varandra för givet. Utan liksom verkligen, vad ska du laga för mat idag?
Ja.
Vad är det här för något spännande?
Ja.
Vad kul!
Ja.
Jaha, det är samma som förra veckan, fast det är ändå...
Fast det är ändå nytt.
Ja, det är ändå nytt. Nej, men och det här med att hitta kanske någon rutin då man delar lite mer från varandras liv. Vi försöker på söndagarna när vi äter middag ihop, jag och mina killar, mina söner att ja, man går liksom runt och berättar om veckan som kommer. Det är ju både för att synka vissa saker men också för att man så här, jaha, men gud vad kul, ska du hålla ett föredrag där eller göra ett besök där och, eller har du prov och, ja men då ska jag tänka lite extra. Då blir man ju engagerad i varandras liv och det har betytt jättemycket tycker jag och nu är vi så vana vid det. Det har liksom gjort det till en vana att när man missar den där söndagsrundan så, ja det är något som saknas då.
Mm. Bra idé. Mm. Bra idé. Och vi ska borra lite vidare i detta med två spännande gäster idag. Vi har Frida Boysen, journalist och författare som har kommit ut med två väldigt starka böcker om en bitvis ganska traumatisk barndom och hur hon försöker jobba sig igenom det eller har jobbat med det och försonas. Och sen har vi Kristina Hagström som är en mycket duktig organisationskonsult och de har slagit sig samman och skrivit en bok som heter Våga, våga, våga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun-Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun-Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun-Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun-Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden hälsorevolutionen20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Då vill jag välkomna er hit, Frida Boysen, som är här för, vad är det Frida?
Andra gången tror jag, eller kanske tredje. Är det
tredje?
Så? Oj!
Det börjar bli en liten skara lyxgäster som har varit här, som har kommit för tredje gången. Det är guldstjärna.
Ja, men jag är så tacksam för det. Ja. Det är en sån ära.
Och vi är glada att se dig här. Och den här gången med din medförfattare Kristina Hagström Ilievska, som är organisationskonsult i botten.
Ja, förändringsledare och organisationskonsult.
Precis, och ni två har skrivit en liten juvel till bok skulle jag vilja säga. Våga, 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 den ligger här på bordet nu. Den är gul och den är, har en härlig röd utmanande så här, titelfärg. En journalist och en förändringskonsult. Hur träffades ni? Varför blev ni ett bokpar?
En jättehärlig historia där det handlade nog mycket om energier. Frida var och föreläste på ett event som jag organiserade tillsammans med bolaget jag jobbade på då. Och det har varit väldigt så här härlig. Ni vet när man träffar en människa som ger så mycket så man känner att man dras till den personen för att den är bara är så härlig. Efteråt så satt vi och höll på och producerade material som jag skickade till Frida och då fick jag såna här glada hejarop tillbaka så det bara bekräftade teorin om den här härliga människan. Då bad jag om en lunch.
Ja precis, jag tror att jag tyckte, men gud vilket härligt material, det var så himla snyggt och proffsigt, det var så fantastiska videos. Jag bara, men och då sa du det, ska vi ses på lunch? Jag bara absolut. Och sen på den lunchen, jag menar man har ingen aning egentligen, vi bara fick en bra första kontakt, man vet inte vem man ska möta. Och så sitter vi borta på teatergrillen faktiskt, kommer jag ihåg att det var. Och så säger jag så här, en av de första frågorna istället för att fråga så här, men hur är det med dig då? Liksom, så här, vad brinner du för då?
Och då svarade jag, så här, mitt vanliga svar, lite pretentiöst, att nej, jag vill göra skillnad. Jag vill förändra världen, jag vill göra något annorlunda.
Och göra världen lite bättre tror jag till och med du sa. Och det brinner jag faktiskt också för. Och det är sällan man vågar ta de orden i sin mun. Men jag tyckte det var så fint att du vågade det, apropå våga. Så jag bara kände att just i det ögonblicket så tändes det ändå en liten gnista av en begynnande vänskap. Så den lunchen blev startskott till någonting fint.
Jag tror framförallt att vi började prata om riktiga saker. Att vi kom förbi det här som man brukar landa i. Utan vi började helt plötsligt prata om passioner man har haft i livet, utmaningar, misslyckanden, lyckanden. Och där tror jag att det liksom spann på väldigt fort. Och det var det som var lite häftigt i det.
Det är ju där vi hittar varandra. Spännande.
Verkligen.
Och resultatet av er relation har blivit en liten bokbebis som kommer nu. Som jag har läst och blev faktiskt ganska tagen av, måste jag säga. Den talade väldigt djupt till mig och jag tycker att den har enormt mycket verktyg för den människa som på allvar vill titta på sitt liv, förändra sitt liv, sätta en lite ny kompassriktning. Det behöver inte vara 180 grader mot där man är nu. Det kan bara vara att svänga båten lite grann. Och hur man ska tänka när man gör det. Så jag tänkte att det här, och då tänkte Carina, ja, det här är spännande. För vi vet ju att lyssnar man på hälsorevolutionen så är man en människa som vill saker med sitt liv. Så är det med våra lyssnare. Men när vi ska sätta igång så har vi ju många hinder i det inre. Vilka hinder sätter vi för oss själva? Vad är liksom relevanta hinder och vad är hjärnspöken? Vad tänker ni?
Jag tror att det absolut största hindret är rädsla. Vi är rädda för att göra fel. Vi är rädda för att göra bort oss. Vi är rädda för att skämma ut oss. Och jag tror att den där rädslan hindrar oss från att överhuvudtaget våga drömma. Våga säga vad vi drömmer om. Alltså när vi är barn, då frågar vi ju hela tiden, vi frågar barn. Vad vill du bli när du blir stor? Och barn, de har ju inga hinder. De bara ser alla möjligheter och bubblar ur sig vad som helst. Jag ville bli astronaut, bergsbestigare och prinsessa. Vad ville du bli, Maria?
Ja, det är astronaut, brandman, president i Amerika tror jag var någon sån här grejer. Ja.
Jag skulle bli militär och ballerina, båda två.
Bra, ja,
väldigt
exakt.
Spännande kombination här. Men det som är väldigt spännande om man tittar på vad som händer här, det är ju att någonstans genom livet så sätter vi så mycket förväntningar på oss själva och andra sätter förväntningar på oss för att vi lever i en viss struktur i ett samhälle helt enkelt. Och det kan man ju se då, forskning har ju visat att när man går in i skolan, då har man hittat att det finns 98% kreativa genier. När man är klar i skolan och vuxen, då är det bara 2% kreativa genier kvar. Och det säger ganska mycket om att liksom vi formas så mycket av andras åsikter och tankar. Och det är det som är så häftigt med barn, att de har inte hunnit bli formade ännu. Men det är ju lite ledsamt också om man då tvättar bort väldigt mycket drömmar och visioner och önskemål på vägen i det här. Och det är väl det som vi känner, så här, den rädslan behöver vi lära oss att möta. Att våga se att så här, det var inte en riktig rädsla utan det var ett hjärnspöke. Det var ingen som sa att man måste göra så här. Mm. Vad vill jag?
Saker som är väldigt härligt med boken, det är ju att ni själva bjuder på starka livsupplevelser. Det här bottnar i era egna transformationer och kunskaper. Och ni har ju båda varit på väg in i tunnlar där liksom andra förväntade sig saker av er, eller hur? Kristina, du gick på en språkutbildning och skulle bli tolk för att folk sa, men du är så himla bra på språk.
Jag var uppväxt med tvåspråkig familj, så att säga. Mamma är från Makedonien, så jag kunde ju flera språk. Och jag fick genom hela livet höra hur duktig jag var på att tala olika språk. Jag kunde ta till mig det här. Så tolk fick jag höra 1000 gånger att jag skulle bli. Mm. Och det roliga var att jag ansökte till det. Mm. Och så minns jag att jag sitter på en fonetikföreläsning på universitetet och inser att det här är ju så tråkigt. Det var inte alls min grej. Mm. Och den här känslan i kroppen när du sitter och säger att det här är inte rätt, och börja hinna tänka då, vad vill jag egentligen? Mm. Det är ganska häftigt. Men jag var övertygad om att det var det som jag var duktig på skulle bli.
Skulle bli. Ja. Och Frida, du har befunnit dig i roller. Du har ju också liksom levt ett väldigt mångfacetterat liv och hunnit pröva på roller där du liksom, det såg jävligt bra ut från utsidan, men in i dig så hände något annat, eller hur?
Ja, nej men absolut. Jag har gjort himla mycket roligt i mitt liv, för jag säger, men jag har jobbat mycket inom media och ja, precis som Carina Nunstedt som ju sitter här i rummet också och klättrat och gjort fantastisk karriär. Och så där, man blir reporter och så blir man chef någonstans, så blir man chefredaktör och så hade jag en massa chefredaktörsroller. Och plötsligt var jag vice vd för Bonnier Magazine and Brands, ansvarig utgivare för 25 titlar och var chefredaktörernas chef. Och det lät ju så himla roligt, och digital chef också. Jag fick jobba med innovation och sånt som jag älskar. Men samtidigt så fastnade vi så otroligt mycket i fruktansvärt tråkiga saker som att effektivisera. Mediebranschen genomgick ju en transformation som hela mediebranschen i hela världen har varit med om, där man har skalat bort fruktansvärt mycket personal. Och det är inte det roligaste. Mm. Det är faktiskt fruktansvärt tråkigt om man brinner för berättande som jag gör. Så jag fann mig att sitta väldigt stor del av min tid och bara sitta och räkna och tänka, hur kan vi göra det här billigare? Och det var inte alls det jag ville. Det lät så himla bra, men jag bara satt i möte efter möte i de här coola. Hur coolt var det liksom? Det var inte ett dugg coolt. Det var inte alls det jag brann för. Att sitta i ledningsrum och räkna på, hur kan vi få bort tjänster? Det tråkigaste jag vet. Så det var inte dugg kul. Men då kom det någon fråga flygandes plötsligt om... Ja, om jag ville bli programledare var det ju. För ett program.
Ja, då kom Lyxfällan.
Ja, precis. De sa att det är absolut inte Lyxfällan, det påminner om det. Men på väg dit i taxin så ringer hon den här kastan och säger, du, förresten, det är Lyxfällan. Jag bara, okej. Okay. Jättehemligt, får inte säga det. Och så kom jag dit och gjorde den där testkörningen, eller vad man nu ska säga. Fick liksom spela mot någon. Och jag kom ihåg producenten blev helt sådär eldologer. Och sen var det bara sådär plötsligt, kan du börja imorgon? Jag bara, ja. Så tänkte jag, oj, kan jag göra det? Jag måste kanske kolla det med vdn. Men jag bara sa, men jag vill göra det. Jag vill det. Det känns rätt i magen. Jag vill. Och mod och passion är liksom mina ledord. Och det bara kändes som att passionerat rätt. Att äntligen få vara nära människor. Äntligen få komma nära berättandet igen. Så då blev liksom valet lätt.
Vem och vad ska bestämma över ens liv? För att vi är ju många på något sätt liksom tycker att vi åker i en slags livets ström, eller hur? Att det är på något sätt en bana som är utstakad. Vi kanske valt att bli sjuksköterskor. Och så tuffar man på, man går utbildningen och så rullar allt igång. Och så kanske man får lite barn och man kanske har ett förhållande. Och det mesta liksom känns som det tuffar på. Men ni talar om att välja, och nu kommer ett uttryck som jag tyckte var otroligt intressant. Att bo i ett liv som gör dig stolt och glad. Ungefär som att ens liv i ens hem. Mm. Berätta om den tanken.
Alltså vi känner ju att det är väldigt viktigt att man mår bra i... Alltså
i sitt eget livshem.
I sitt eget livshem. Om du tänker liksom allt det du har omkring dig, platsen du bor på, människorna du är i, jobbet du har, det är som ett hem i sig. Det är olika rum du går in i. Och att det här hemmet ska vara någonting du trivs i. Du ska kunna sitta i soffan och känna att det här är ganska härligt liksom. Det är bra umgänge och jag mår bra. Det ska inte vara ett skav. Och jag tror att många kanske kan känna igen sig just när det skaver någonstans. Det är någonting som inte riktigt känns bra. Mm. Men jag, det är tillräckligt bra för att jag inte ska göra någonting åt det. För att förändring i sig är ju väldigt jobbigt. Så att då...
Jag kommer att tänka på när vi pratar om det här hemmet. Att se sitt liv som ett hem. Så apropå det du sa Maria så... Ser man ju inte ibland, ni vet när tapeten släpper lite hemma eller att det börjar bli en spricka i taket, man ser inte. Men när man kommer in utifrån och pratar med en vän på riktigt som man kanske inte pratat med på länge och frågar hur det är på riktigt, hur mår du egentligen på en skala 1-10? Och då syns de här sprickorna så tydligt och liksom då hänger tapeten ner, då ser man det. Men jag tänker att vi ska bli medvetna om våra liv som att vi tänker på det som ett hem och verkligen titta noggrant. Och känna efter ordentligt, hur är det, hur mår vi på riktigt?
Alltså det här att man har fullständigt ansvar för sitt eget liv har ju funnits som en slags tanke, kommer från USA. Och då, det kommer ju en slags motrörelse mot det ibland, va? Jag såg någon dansk psykolog som jag tror var intervjuad i Dagens Nyheter som sa liksom att det här är att lägga väldigt mycket ansvar på människor. Han tyckte att vi borde prata mer om ödet. Det vill säga ödet som gör att vi kan bli sjuka. Ödet som gör att vi kan gå ut på gatan och en bil kör över oss. Ödet som gör att vi kan födas i en familj där det är väldigt svåra omständigheter. Ödet som gör att företaget vi jobbar på kan gå i konken och vi blir utan jobb och hittar inget nytt. Och måste flytta någonstans dit vi inte vill bo och så vidare. Vad tänker ni om den här spänningen som är liksom mellan det personliga ansvar och ödet? Vad tänker ni om den?
Jag tänker att man går på liksom, smällar kommer i livet, det vet vi, eller hur? De kommer. Det är inte en fråga om de kommer utan när de kommer. Och det kan vi inte påverka. Det är hemskt och det gör ont och det är förjävligt ibland. Och man slås ner och man tänker hur ska jag någonsin orka upp igen? Jag kommer gråta resten av mitt liv varenda dag. Men det enda man kan påverka det är hur kan jag försöka resa mig upp igen? Och jag tror att vi alla kan ha den makten oavsett vad som slår oss faktiskt.
Jag tror också att det finns ett perspektiv i det hela som man glömmer bort i den dialogen. Jag tycker det är en relevant dialog som du tar upp som har kommit med forskning. Att liksom, vem bär ansvaret för vad? Men jag tror också att vi kan skala av det och säga vad i ditt eget liv kan du bära ansvar för? Jag har ju under 10 år haft en organisation i Kenya där vi har byggt kvinnocenter och nu är det 2500 kvinnor som är inkopplade i det här. Vi har gett ut stipendier till över 1000 flickor. Och det jag har lärt mig genom det, det är att de tar ju ansvar för sin egen lycka. De tar ju ansvar för sitt eget liv trots att de har mycket sämre förutsättningar än vad vi någonsin har. Vi kan prata om maskrosbarn, vi kan prata om många incidenter i livet. Jag har full respekt för att man genomgår saker genom livet. Men jag tror att det fortfarande finns en liten del där du faktiskt kan ta ansvar. Jag har fortfarande, min bästa bild är ju Margaret som jag har träffat. Hon är 70 plus år gammal. Hon lever på under $1 per dag. Men jag har aldrig träffat en härligare, lyckligare, godare människa som kommer och ger high five och dansar. Så att, alltså jag tror att det har en hel del med mindset att göra. Och det handlar också om att uppskatta det du har. Att inte springa efter att jag vill ha allt det där. Men det finns ju också någonting som jag har här runt omkring mig där jag kan påverka.
Ni pratar väldigt fint om värdeord. Och Kristina, du har ju jobbat mycket i företag. Och nästan alla har ju varit i företag eller organisationer där det står olika värdeord på väggen. Och ibland kan det vara så här skrattretande som man kommer in och så bara det som passion, integritet och så vidare. Och så
är professionalitet.
Och så är man inne på någon myndighet och man får vänta 8 timmar i kö och ingen säger något. Alltså då bara känner man, okej, någon kanske skulle titta upp på väggen lite grann. Exakt. Men ibland kan det vara jättebra. Jag kommer ihåg när jag kom in på Coca-Colas högkvarter i Atlanta en gång. Och då stod det just där någonting i stil med liksom att den finaste medarbetaren vi har är den som inte bryr sig om varifrån en idé kom. Utan bara dela med sig eller någonting sånt. Det var i alla fall en uppmaning till att dela med sig av kreativitet till varandra. Utan att vara så himla mån om att alla skulle veta att det var ens egen idé. Och det var verkligen den miljön när jag kom in där. Och det förvånade mig med Coca-Cola. I alla fall. Så att vad jag menar är att det här kan se olika ut på företag. Men att gå från liksom det tänket till att liksom tänka, jaha, men kan jag som vanlig människa ha ett antal värdeord på väggen? Vad skulle det betyda? Vad tänker ni där?
Jag är fullt övertygad att det finns en jätteviktig läxa att lära från de här företagen. Och jag tror att värdeorden kan vara ännu mer betydelsefulla för en själv. Alltså ett värdeord på en vägg i ett företag handlar ju om att hitta konnektivitet. Att hitta minsta gemensamma nämnare för hur vi ska bete oss. Men du möter ju jättemycket olika utmaningar genom ditt liv. Och då är det väl bra att kunna gå tillbaka till sig själv och känna så här, vad är min minsta gemensamma nämnare? Vad är det jag tycker är viktigt? Vad är det som driver mig? Vilka stunder mår jag som bäst i? Mm. Om du då har dina värdeord, för att vara konkret då till exempel, så har jag frihet, kärlek och respekt. Det är mina. Det är de orden jag har valt och de har formats genom mitt liv. Och då vet jag att frihet spelar väldigt stor roll för mig. Det är liksom, då, om jag inte har det så mår jag dåligt. Jag hade så länge satt som mål att jag skulle bli vd innan jag var 40. Jag sitter med erbjudandet om den här rollen när jag är 39. Och sitter och tittar på den här arbetsbeskrivningen och inser att så här, jag utmanar alla mina värdeord. Mm. Jag kommer inte få, alltså visst, jag kanske kommer få lite mer respekt för titeln. Men alltså, hur är det med respekten mot familjen? Ja, men där snuddar jag liksom. Kärlek, kommer jag få det? Nej, jag kommer inte få mer kärlek. Kanske från medarbetare, men jag kommer ju vara mycket mindre tid hemifrån. Mer tid hemifrån. Så där förlorar jag jättemycket kärlek med vänner och familj. Och frihet, nej, det berövas ju totalt. Jag är ju bunden på ett helt annat sätt som vd. Ja, men då är inte vd rätt. Och då hamnar du i ett läge där du istället kan välja vad som är bäst för dig. Mm. Inte vad som förväntas av dig. Mm. Jag tror att den konnektiviteten med din egna känsla, det som är viktigt för dig, kan hjälpa dig så otroligt mycket på vägen att känna lycka. För att det är då du vet att du gör rätt val. Mm. Och då blir valen enklare, så det går snabbare.
Så du menar att lägga tid på att hitta de här värdeorden gör att man kan sortera i bruset sen på ett bättre sätt. Det här är jag, det här är inte jag. Är det så du tänker?
Absolut, det tror jag definitivt. Du kan rikta in dig både på kort och lång sikt. Mm.
Och Frida, vad tänker du?
Ja, men jag tänker exakt, jag håller med fullkomligt. Och värderingarna styr egentligen alla beslut i våra liv. Vi blir ju, när vi blir arga blir vi det för att det krockar totalt med våra värderingar. Mm. Och som sagt, jag tror mer eller mindre alla människor i Sverige som någon gång har jobbat på en arbetsplats har mött värderingsarbete. Mm. Och vi lägger ganska stor vikt vid det på olika företag, organisationer, myndigheter och sjukhus och allt vad det är vi jobbar på. Men varför som sagt inte göra det för sitt eget liv? Vi måste börja göra det. Varför är det viktigare att känna till ett företags värderingar? Varför är det viktigare att gå på utvecklingssamtal på ett företag? Varför prioriterar vi inte det i våra egna liv? Vi har mycket att lära där av hur företag har jobbat. Där har vi blivit väldigt mycket skickliga på att förstå att det här är viktiga saker. Varför inte sätta upp utvecklingssamtal med dig själv, med din egen familj och liksom, ja, värderingar? Alltså lära av de smarta greppen som vi faktiskt förstår betyder så mycket.
Dina värderingsord är annorlunda än Kristinas.
Ja, det är mod och passion.
Mod och passion, ja. Ja. Ja, men det är ju just att det ska vara så här personligt. Jag funderade när jag satt och läste, jag tror mina är frihet, medkänsla och nyfikenhet.
Mm.
Får jag de tre grejerna, då är jag happy.
Mm.
Ja, trygghet. Jag är inte helt utan trygghetsbehov heller. Men det är inte jättestort sådär. Men det är intressant.
Men får man flika in en liten övning? Vi älskar ju övningar i den här boken. Och ibland kan det vara svårt att bara tänka sig, vilka är värderingar i ditt liv? Och så man bara komma på det på 2 sekunder. Du har ju övat mycket, Maria. Du har tänkt mycket kring de här sakerna. Men det är inte alltid så lätt. Men en övning vi har för att närma sig det här är att man får, om jag frågar dig som lyssnar nu, vilket djur beundrar du allra mest? Och vilka 3 egenskaper har det djuret som gör att du beundrar det så mycket? Carina, du har inte sagt något. Kan inte du avslöja?
Ja, men jag måste ju säga katten då.
Mm. Ja, just
jag har
det,
skrivit en bok där man ser katten som läromästare.
Ja, och vilka egenskaper är det här djuret har som gör att du väljer katt? Vilka 3 som du beundrar?
Det är ju integritet. Jag har varit lite för dålig i livet på att sätta gränser för mig själv och kanske för andra också.
Mm.
Det är rörelse och smidighet.
Mm.
Att våga hoppa upp för en bokhylla, men det kan ju vara billigt talat. Och det är att vila, återhämta sig.
Det är katten fantastisk på.
Just det. Och det fina är när man gör den här övningen, och vi har gjort den med ganska många människor nu runt om i Sverige, och det är så fantastiskt vad folk är i försvar. Och det är verkligen som en genväg in i att förstå för människor. Det är mycket lättare att svara på den frågan.
Och jag gjorde den här när jag läste boken, och det var ju så jag hittade.
Och vad blev du då?
Delfin.
Ja, du blev delfin. Mm,
ja.
Och berätta, hur tänkte du,
den är
Maria?
Fri, den är loving, och den är totalt nyfiken. Jag bara kände, ja, där vill jag vara. Jag är delfinen.
Ja, och det roliga är att man kommer ihåg där sen. Så jag skulle verkligen uppmana alla som lyssnar att fråga dina vänner, kollegor, chefer, allt vad det är. Och jag tror att du kommer att älska dina medmänniskor mer. För man förstår. Ja. Man förstår
varandra bättre. Längtar. Och också jag tänker, eftersom Carina och jag jobbar ihop och vi har blivit så goda vänner privat, så tänker jag att det är också saker du längtar till efter vad du har varit med om. Att längta efter till ett landskap. Och sådär. Och jag tänker också med delfinen till exempel. Jag är ju 4-barnsmamma och har varit väldigt bunden av det. Och jag längtar också att bara få vara bara en sån här. Alltså när jag är 75, jag kommer vara bara en superdelfin tror jag. Men liksom jag känner att jag längtar dit. Kristina, vad tänker du?
Jag tror också så här, de här värderingarna gör ju att du blir lättare att förstå. Mm. Tänk vad vi har lärt oss om Carina i det här läget. Mm. Då vet vi att integritet är viktigt för henne. Mm. Och då kan vi respektera det på ett annat sätt. Så vår relation kan ju också bli bättre i det hela. Så jag tror att vara duktig på att sätta sina egna värderingar och berätta för andra om dem gör ju inte bara lättare för dig. Det gör det faktiskt lättare för din omgivning att förstå dig och relatera till dig. Och är det någonting som gör att det är svårt i förändringar så är det ju andra människor. Mm. Alltså det är ju där vi ofta krockar. Så att jag tror att det finns mycket, det finns ett värde inte bara för dig men också för andra.
Mm. Klokt. Hur ska man göra då? Ska man säga, ja hej, jag heter X. Jag vill bara så att du vet att jag är en delfin. Och, eller jag längtar efter dem. Nej, men liksom, hur gör man det på ett fint sätt?
Våga fråga. Du kan göra det lekfullt. Ja. Vi pratar mycket om lekfullhet bland annat i boken. För vi har nämnt kreativitet. Och om vi ska lära lite av barnen så är ju de väldigt bra på att leka. Mm. Och det är någonting vi glömmer bort. Men det finns mycket forskning som handlar om att lekande gör oss mer kreativa, gör oss mer modiga. Så att våga fråga, varför inte sätta sig och göra en sån här övning? Man får skratta lite åt varandra. Det blir inte så pretentiöst. Man behöver liksom inte sitta med dutt finaste post-it-lapparna. Utan man kan göra så här enkelt. Det behöver inte vara svårare. Och vi har några till övningar som fyller på just den här juriska övningen exempelvis. Mm. Så det finns ju liksom utvecklingar man kan göra som blir, det blir lustfyllt, det blir roligt. Och
vad fick ni för djur?
Jag har lejon.
Du har lejon förstås. Mm. Och Kristina?
Alltså jag är ju katt.
Du är katt, men det intressanta är att du läser in andra saker i katten.
Ja, alltså förläggningen i övningen är ju då att en delfin är ju det jag beundrar. Mm. Katt är det jag är. Mm. Och ormen är det som jag inte tycker om, så att säga, i det här läget. Så där kan man ju läsa in tre olika delar då. Det är ju då vad jag strävar efter, till exempel frihet. Och så blir ju då vad jag behöver runt mig. Katten är för mig lite respekt. Alltså där är liksom, det är ju,
integriteten kommer där som samma som kan. Mm.
Precis. Och sen så, alltså om vi tittar då till vad jag inte tycker om, så är det ganska tydligt att jag tycker inte om det plötsliga attacken eller liksom oförutsägbarheten.
Mm. Ja. Men det är därför det är viktigt att just förklara egenskaperna, inte bara säga djuret. För det är egenskaperna man får de riktiga ledtrådarna. Mm. För man kan lägga så mycket olika i ett djur.
Visst. Spännande, spännande tankar. Och en annan fin övning som ni föreslår, som ni beskriver väldigt, och som jag har sett tidigare också, men ni beskriver väldigt fint, det är att göra en slags livsdiagram, ni kallar för livsresan.
Ja.
Där man liksom ritar livsresan med toppar och dalar. Och går man till en människa, vem som helst, så har ju alla en häftig livsresa. Och vad kan man vinna på att rita den där och börja undersöka både dalar och toppar? Vad kan man lära sig om sig själv på det?
Jag skulle framförallt säga att du kommer få insikter i varför du beter dig som du gör. För det är ju ofta saker i livet som har hänt dig som gör att du agerar på ett visst sätt. Det kan vara någonting i barndomen, det kan vara någonting som har hänt dig allt liksom under vuxenlivet också. Men genom att bara rita upp det här så blir det ofta lite aha-moment. Och sådana som man glömmer bort. Och det är en sak som vi reflekterar väldigt lite över vårt eget liv. Vi bara låter tiden springa på, det bara händer saker. Och det är ganska häftigt, för den här övningen, det är ju en övning som man kan göra till exempel med en ledningsgrupp eller med liknande, just för att lära känna varandra. Och det blir ofta såna här riktiga aha-övningar, att så här, aha, okej. Okay. Och det är ofta för en själv. Mm. Så att man lär känna lite grann.
Ja, precis. Och jag har gjort den här flera gånger med olika ledningsgrupper och andra grupper på arbetsplatser. Och den, alltså det blir som magi. Mm. Om man låter personen som gör det här först, om man visar, om du som lyssnar nu kan dela med dig av det här till din arbetsplats kanske. Så visa, då kan du snacka och rita upp 5 höjdpunkter och dalar, så kan man ju förklara innan att du avgör ju givetvis vad du vill berätta och hur öppen du vill vara. Mm. Men om den första personen som berättar vågar vara ganska öppen och berätta om det absolut kanske jobbigaste, på riktigt det jobbigaste nederlaget eller passion du har gått igenom i livet och någon höjdpunkt av de här svängningarna. Alltså det blir så fint, för vi öppnar oss för varandra, och de gånger jag har gjort det här och fått berätta min resa och lyssnat på andras resor, alltså man älskar varandra på ett helt annat sätt efteråt. Man får så mycket lättare att jobba tillsammans, och jag vet de här kollegorna som har gjort den här övningen med, så fort jag har talat om ett jobb där jag tänker, ja men där skulle ju hon passa, då ringer jag direkt, även om inte vi har sett kanske nu på flera år, så vill jag de här människorna så väl i resten av mitt liv, för att de har vågat berätta för mig om deras resa på riktigt. Mm. Så det är en helt otroligt fin övning.
Och addera på det så är det ju också att när du ritar upp saker och ting, då använder du flera sinnen igen, så att du ritar ju upp och så ser du framför dig vad som var. Då kan du också börja ställa relevanta frågor. De här dalarna jag har haft här, hur tog jag mig upp ur dem? Okej. Okay. Där vet jag ett mönster. Jag behövde det och det och det. Då vet jag att nästa gång jag hamnar i en djup dal, då vet jag att då kan jag göra som jag gjorde den gången. Jag ringde den personen, jag gjorde det, jag tog egen tid eller vad det nu kan vara för någonting. Just det. Och samma sak, kan du titta på toppen och så kan du säga så här, hur såg mitt liv ut när toppen var? Ja, men jag hade mycket av friheten under kontroll, eller liksom jag hade de förutsättningar jag behövde. Då kan du också titta på, vad behöver jag plocka in i mitt liv oftare? För livet går ju upp och ner, lite som Frida sa tidigare. Vi vet att vi åker på smällar, men om du kan hitta snabbare vägar ur och hålla kvar dig längre, så är ju det en mycket härligare känsla.
Men det här är ändå intressant, därför att om man tittar i USA så brukar man säga det, att det finns liksom ingen entreprenör som får riskkapital om de inte har floppat med minst 3 företag. Därför att det är då bankerna börjar tycka att ja, men den här personen kan vara företagare, för de har ju gått på de här första smällarna. I Sverige är det ju inte riktigt så, utan vi kan vara ganska hårda mot varandra kring misslyckanden. Så det här att vara liksom öppen med misslyckanden. Och då talar jag inte bara, alltså det är lätt att prata om misslyckanden där man är offer, om jag säger så. Men misslyckanden man själv faktiskt kanske gjorde ett felaktigt val är svårare att prata om. Därför det är stigmatiserande i fortfarande mycket, mycket mer i Sverige. Så hur ska vi komma till en liksom mer moget förhållningssätt? Där vi kan se liksom, okej, motgångar, det är en del av läranderesan i livet. Och det tillhör ett liv, och lära oss av egna misstag och varandras. Vad har vi för verktyg där?
Ja, men du har ju helt rätt tycker jag. Det är verkligen en spaning, du som jobbar mycket internationellt. Ja. Att jag håller med om
Sverige
det.
Sverige stenhårt, ja, när det gäller två, ja, saker. Ålderism, ja, nazi mot äldre människor. Ja, alltså hemskt. Jag hävdar rent, ja, naziland. Man ska vara 33. Och det andra är liksom det här att ha floppat med någonting. Mm. Den som, en företagare som har gått i konkurs, blir hånad ungefär. Istället för att kanske marknaden svek eller man lär sig mer till nästa gång. Mm. Så det är två saker som jag tycker Sverige är faktiskt väldigt hårt på.
Verkligen. Din fråga var, vad kan vi göra? Ja, men det är såklart att gå först. Våga. Våga berätta. Vi måste ju bara...
Mod och passion.
Det är ju det igen. Det är bara, så enkelt är det. Alltså, ja, enkelt och enkelt. Men då, varför vänta på någon annan? Försök våga berätta. Och jag tycker ändå ser en viss tendens i samhället till att vi våga prata om det, ett ledarskap där man visar sårbarhet. Det har vi förstått nu, det har vi börjat prata om de senaste åren. Och det är fint. Och sen så är det ju då från att gå från ord till handling. Mm. Inte låta det här bara bli de där fina orden på väggen. Där tycker jag många företag fortfarande är. Att man brukar börja prata om det sårbara ledarskapet och empatiska ledarskapet. Men det är inte alltid att man vågar. Men jag har faktiskt varit ute när jag har talat och så vidare och träffat företagsledare. Det var en man exempelvis på ett företag som hade samlat hela sin nordiska ledning. Och var väl typ 100 personer. Och man i medelåldern, och han började hela konferensen med att säga så att jag vill bara att ni ska veta att jag stod häromdagen när jag borstade tänderna, jag bara började gråta. Och jag bara känner, hinner jag verkligen vara med mina barn Och det är inte många av er som vet det, men för några år sedan var jag faktiskt utbränd. Och han liksom bara började berätta och jag bara, jag såg hur alla bara ögonen öppnade, så de kände inte till det här om sig. Men jag tänkte, wow, det här är en människa som vågar på riktigt. Mm. Walk the talk. Det tror jag är. Det är så det måste börja.
Så måste det börja. Jag tänker på, det fanns en norsk statsminister för många år sedan. Han blev utbränd och han blev ju mobbad. Vi hade en ÖB i Sverige som blev utbränd och blev mobbad.
En hälsominister, fast han blev väl inte mobbad?
Nej, jag vet inte. Så att vi har ett litet arbete kvar att göra, men att själva ta steget, som du säger.
Jag tror också att det är väldigt viktigt att våga prata om de här. Alltså om du då, dels då om vi säger så här, om vi tar det till privata planet, så handlar det om att plocka upp såna här saker vid middagsbordet. Att våga plocka upp en diskussion, ett samtal, att så här, det här gick inte så bra, vad var det som hände? Att våga sitta och reflektera över det här. Så reflektionstiden i liksom en familj, bra, när saker och ting inte följer med oss, den tror jag är jätteviktig. Så tillbaka igen till en gammal sån här princip, sitt ner och prata vid matbordet. Släpp allting som är runt omkring. Jag tror att det är otroligt viktigt att liksom ha det samtalet.
Om ledarskap i det lilla som ledarskap kan fostra en ny generation. Jättebra.
Ja. Sen så skulle jag också säga, alltså, vikten av att faktiskt zooma in och zooma ut lite grann i det här perspektivet. Det vill säga lyfta sitt misslyckande med andra bollar gör ofta att det blir mindre. Så desto fler gånger du pratar om det, desto bättre. Jag minns fortfarande att liksom, det tog mig säkert ett år. Jag var på en arbetsplats. Det funkade inte riktigt 100%. Jag fick ett papper i ett rum med handen som sa så här, ja, jag tror inte vi har riktigt en plats för dig. Det tog mig nog ett år innan jag sa orden att jag fick sparken. Det har ju varit min lyckasmed att få det. Det har ju gett mig så mycket mer. När jag har börjat berätta den storyn, då märker jag att andra börjar säga, ja, okej, ja. Men det tog ett år. Och där tror jag liksom modet att våga landa i att, men det gick ju ganska bra för mig ändå. Att sätta det, att zooma ut perspektivet och se att den incidenten gjorde inte det. Och där skulle jag säga att knepet att komma vidare med det är för min del så var det, jag ringde en mentor jag har. Han är 30 år äldre än vad jag har och kunde sätta det här i perspektiv. Men det där är ingen fara, det är lugnt. Att liksom göra den varianten. Sen till företagare där ute, ha det som en agenda på varje möte. Veckans lärdom, veckans misslyckande, att liksom plocka upp det.
Och så tänker jag att vi kan tänka uttaget med misslyckande, för att jag tycker inte ens om ordet misslyckande.
Nej, inte jag heller.
Vad är det för dumt ord? Det är inte alls att misslyckas, tvärtom. Om vi istället tänker att det är just vad du precis sa, Kristina, ett lärande. Det är det man gör varje gång man misslyckas. Det är att man har lärt sig något. Och att lära sig något, det vet vi allihop, det är bland det härligaste som finns. Det är en del av utvecklingen i livet. Att lära sig, då blir jag lycklig. Det är kul att lära sig. Ja, det kan vara lite svårt ibland, lite tufft ibland. Men man blir ju en rikare människa. Så tänk så istället. Nästa gång man får den där käftsmällan, så tänk så här. Ja, okej, det gjorde lite ont. Men jag lärde mig något.
En sista addering här skulle jag vilja också säga. Stötta upp
varandra.
Stötta upp varandra i det här. För jag tror att det absolut viktigaste ni som lyssnar kan göra, det är ju liksom när du ser att någon lider eller har fått en smäll eller vad det nu kan vara. Ställ dig bredvid den personen och säg så här, jag tycker om dig ändå. Jag gillar dig. Alltså ge det stödet. Jag tror att det är en väldigt viktig del. För där kan du göra stor skillnad som person.
Klokt. Jag tycker mycket om konståkning. Och i OS nyligen så är det alla de här som har börjat göra trippelhopp.
Ja.
Alltså det är ju en ny grej att det är kvinnor som gör trippelhopp. Och tänk bakom varje trippelhoppare, hur många gånger har de ramlat? Du går inte från dubbelsalkov till trippel utan har ramlat 1000 gånger. Det är så du lär dig trippelsalkoven. Det var någon som jag satt och pratade med om det här. Det är en väldigt bra analogi. Du kommer inte till det där extra varvet utan har just ramlat de där gångerna. Därför att du vågade ta ut den där svängen en gång till. Vad tror ni om den analogin?
Ja. Klockren. Gamla ryttare säger att man skulle ramla. Då var det de sa, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var så här. Du ska ramla av hästen 100 gånger innan du är en ryttare.
Ja. Samma sak. Ja, precis. Och vad var det Thomas Edison sa? Nej, men jag har inte uppfinnt lampan. Jag har hittat 10 000 sätt att misslyckas med att göra glödlampan tills han liksom hittade vägen. Det är innovationens väg. Man
är prövandet och då händer grejer med en. Mm. Ja.
Det kan kännas stort då att få till den här visionen för ens eget liv. Vi har pratat lite om värdeord, vi pratade om djuren, den här härliga övningen. Men om man tänker från liksom värdeord till vision, det vill säga där som man har ägnat mycket tid i Österlandet. Vad är min plats här på jorden? Varför har jag fått komma till jorden? Hur ska man göra? För det kan kännas jättestort att liksom hitta en vision. Men ni skriver väldigt härligt om hur man kan... hitta ett sätt att jobba med sin egen vision.
Mm. Alltså jag ska säga så här, från början så behöver man också tänka till på att en vision är inte ett mål. Och det är en ganska stor differentiering här. Jag jobbar mycket och coachar individer inom förändring. Och då kommer de ofta så säger de att de har satt sina smarta mål som är det som står i varenda ledarskapsbok. Men det funkar ju inte, jag har ju satt mitt smarta mål. Det är specifikt, mätbart, attraktivt, allt det där. Ja, men det är ganska kortsiktigt. Du måste ha någonting som är tillräckligt attraktivt så det håller under lång tid. För att saker och ting händer på vägen. Vi sätter inte in en riktning längre. Alltså vi snurrar så fort idag. Att vi kan inte sätta en riktning och bara köra på det. Utan det är, du måste, om du tänkte att du sitter i en båt. Det är liksom vågor, det är vind och det är strömmar och det är allt möjligt som kommer, så du måste kunna parera den här delen. Och därför blir ju en vision viktigare än ett mål. Målen blir ju en del av visionen.
Mm. Så där. Ja, och rita upp sin vision, ja, där finns det ju massa olika härliga sätt man kan göra det på. Jag tror att olika människor kan göra på olika sätt. Vi ger en rad olika exempel på hur man kan göra och utforska det från vem man är själv. Jag är en person, man brukar ibland prata om vision boards. Ni vet, man kan samla ihop sina favoritord. Men du kanske är en väldigt visuell person. Du kanske älskar att jobba i bilder. Man kan jobba med dator, man kan klippa med bilder. Alltså med hela min mod och passion. Jag kommer ihåg att jag målade en målning liksom för länge sedan. Precis i, jag tror jag berättade sist jag var här om när jag träffade min man. Lite där dramatiskt, Runaway Bride och allt det där. Då kom jag ihåg att jag målade det här konstverket som bara är som en stor brinnande eld. Och det var ju modepassion. Den sitter mitt i vårt hem. Och den påminner mig varje dag om att det är det här jag tror på. Det här är mitt liv och det är det här jag vill vara sann mot. Så man kan göra det på olika sätt. Det är nästan som ett helt vision home när man knallar omkring hemma hos oss. Våra värderingar är liksom på våra väggar. Det är det vi vill påminna oss om, att just det är det här vi vill. Det är hit vi vill. Och du jobbar på ett annat jättespännande sätt. Ni skulle komma och gå hem till Kristina och se vad som hänger på hennes vägg.
Ja, vad hänger där?
Där hänger en vision board med värdeord och det hänger en vision och en mission och så står det vägen fram till det och en bucket list.
Och du har en hel vision wall också.
Ja, precis. Med en samling då som ska påminna mycket om det vi vill. Mm. Men det som jag säger för att svara på din fråga, Maria, du måste ta dig tiden att göra det här. Det är det som det handlar om. Du måste investera tid i att göra det. Vi nämnde det här med företag. Företagare lägger upp till en vecka per år att utvärdera, göra nya powerpoints, uppdatera visionen, missionen. Vi pratar värderingar, vi gör de här sakerna. Men vi gör ju inte det med oss själva. Mm. Så att det som är så otroligt viktigt är ju liksom lägga in det här i din egen karta. Mm. Och i boken pratar vi mycket om någonting som handlar om liksom att vi ska dela in tiden i att 70% av det vi gör ska vara vardagen. Men 20% av det vi gör ska vara att utvärdera vardagen, att reflektera över vardagen, att ta den här. Och det kan vara att boka en dag för dig själv.
Och det ska vara bra tid också. Ja. Det ska inte vara det här mellan 9:30 och 10:30.
Nej.
Skittrött efter en arbetsdag. Utan det ska vara prime time. Mm. Det skriver ni om också. Det tänkte jag på, just det. Mm. Det där är intressant.
Precis.
Och det är så viktigt vad som kommer då också. Jag gjorde en sån här övning på en kurs jag hade. En blisskurs. Och då jobbade vi med vision för livet i 4 delar. Fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt. Och det var, folk sa till mig, nej men jag har ingen spirituella mål, jag har ingenting. Nej men, sätt in vad du vill. Naturligtvis, vilken kvadrant var det hände väldigt mycket saker i?
Ja,
spännande. Behöver vi inte ens diskutera. Och de här 4 kvadranterna är tagna efter en engelsk författarinna som bodde mycket i Indien och skrev utifrån. Alltså en indisk sätt att tänka att en människas dag är hel när vi har varit inne i alla våra 4 livsrum.
Mm.
I alla fall, och då hade jag med en väldigt härlig kvinna som jobbade på en statlig myndighet som inte höll på med kanske de sexiga, de har nog inte det sexigaste Instagram-kontot, men väldigt, de behövs.
Ja.
Hennes vision board var ju bara full av fjällbilder.
Varvid hon liksom efter det här började säga, alltså jag måste börja titta över hela mitt liv. Därför att allt jag drömmer om är att vara i fjällen. Så det här var ju väldigt spännande och hon satte igång sen en resa. Funderade på om hon skulle bli fjällguide eller jobba på något hotell uppe i fjällen. Eller ja, vad hon kunde göra som var. Så vad jag menar, det kan ju komma ut mycket saker i det här. Som man liksom inte hade väntat sig.
Absolut. Precis, och jag tycker det är så viktigt att betona det du säger, Kristin, också. Och som du också gör, Maria. Alltså att ge det tid. Alltså vision, att bara rita upp en vision. Nej, det tar kanske inte 5 minuter, utan låt det ta lite tid. Och det är kul, herregud. Varför lägger vi så mycket tid på att rita upp visioner på företag vi jobbar för? Och säga, men du då? Vad är viktigast? Är det ditt liv eller är det Skatteverket?
Vi har ju till och med hemma hos oss då, för att nörda ner sig riktigt mycket, så har ju vi bokat kickoffer, jag och min man, för vår familj.
Men jag vill få med min man på sånt, men han liksom släpper emot. Vad får du med din man på det?
Det är bara att ta med boken nu, Maria.
Ja, men får jag göra det?
Du får ett extra efter oss, så ska du ta med det. Du kan få en extra till han också.
Ja, därför att vi är väldigt mycket sådär, ni vet, när man pratar om bygga en katedral, då kan man antingen vara på nivån, vi bygger ett fantastiskt plats till Gud, det är en nivå, eller kan man säga såhär, vi bygger ett valv, eller också kan man vara på nivån, vi flyttar 2 stenar. Allting är ju att bygga katedral. Men man jobbar mer på olika sätt. Jag är på den högsta nivån. Han är väldigt mycket, nu bygger vi det här valvet. Så att man är ju olika också i liksom hur man tänker kring sitt liv.
Får jag ge ett tips?
Ja, gör det.
Men då tänker jag så här, då måste ju kickoffen innehålla de här delarna. Där valv. Han kan lägga stenarna.
Ja.
Och du kan bygga katedralen.
Ja,
så det måste ju liksom finnas, du måste ju lägga ett litet schema här.
Schema,
så att du kanske börjar mitt på dagen med att bygga lite stenar.
Ja.
Och sen så kanske något pass ligger inne med visionen.
Smart.
Så att precis som du arrangerar ett liksom event, så har du ett körschema. Där får man liksom tänka till lite grann.
Bra.
Och så tänka sig att sätta sig in i den andra personens, vad det
absolut
nu är för
något. Ja, men jag har respekt för det. Ja. Ja, men jättebra. Vi tackar för de tipsen. Greg, du har inte lyssnat på det här.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Carinas vårbakning.
Nu har vi ju då en vision. Vi har lagt tid på detta. Vi har en eldsol, vi har natur, vi har olika saker på väggarna. Nu ska vi gå till handling och ni har ju någonting ni kallar för staka-modellen, att staka sig fram mot målet. Och ni har också citerat Warren Buffett, den amerikanske superinvesteraren som är, jag har massa såna här jätteduktiga människor omkring mig som säger, ja, du måste göra mer som Warren Buffett, Maria. Ja, han superprioriterar, okej, okay. Jag älskar allt. Så hur blir man mer Warren Buffett och hur stakar man bättre?
Ja, men man blir ju Warren Buffett när man stakar lite.
Ja. Piloten som det sägs att han hade som körde omkring Warren då över hela världen, och så säger Warren då till den här piloten, men vill du verkligen bara köra mig runt hela världen, har inte du några egna drömmar och sådär? Jo, det har jag väl. Ja, men vad har du för drömmar då? Kan inte du bara skriva ner de 20 härligaste drömmarna du har för ditt liv? Och det är då övningen till dig som lyssnar på här på podden eller läser Våga Våga boken sen då, och så skriver man ner de här 20 rackabajsarna till drömmar. Och sen så när han har gjort, ja men prioritera de här då, så att liksom, du har de fem absolut viktigaste, om du måste prioritera fem bara, vilka fem är det, och så gör du det. Och så tänker man då, okej, men då ska jag göra de fem främst och sen så gör de andra 15 liksom. Mm. Nej, fel. Du ska satsa på de här fem prioriterade målen och de där andra 15 som du tycker nästan lika mycket om, de ska du absolut undvika. För det är de som kommer att stjäla energi och fokus som gör att du aldrig kommer att kanske kunna nå de där fem helt fullt ut. Och det här är någonting jag känner att jag själv måste lära av. För jag tycker ofta att så mycket är så roligt. Mm. Och jag har verkligen utmaningar med att säga nej, men jag försöker verkligen bli bättre på att lära av
den. Kan du lära mig, Frida?
Jag försöker lära mig själv, Maria, men ja. Så det är en utmaning även för mig, och det är ju inte så att jag liksom alltid är perfekt, och vi är faktiskt bra på olika saker, ja, när det kommer till att våga. Ja. Och Kristina, du ska få berätta om staka-modellen, för jag tycker verkligen du är stjärnan av oss när det kommer till att ha den liksom ordningen och strukturen i att våga långsiktigt. Mm. Min starkaste gren, det är nog liksom, ja, men som det här lejonet, att våga, jag aldrig haft några problem, bara resa mig upp och säga, men hallå? Nu vågar vi. Alltså jag har inga problem med det någonsin. Jag blir liksom inte rädd i stunden. Och det har jag förstått att andra kanske blir. Och då kan jag erbjuda massa tips på hur man kan göra och tänka för att liksom bara släppa de rädslorna. Det finns ingenting att vara rädd för. Men Kristina, berätta vår staka-modell som vi faktiskt har jobbat fram gemensamt. Som jag tycker är så himla bra.
Ja, då ska jag säga så här. Frida underdriver ju lite grann sig själv. Hon är ju jätteduktig på att veta när passionen inte finns. Då är du duktig på att säga nej. Så jag tror du är väldigt nära dina värderingar. Så det är ju första delen, ja, då, att hitta sina värderingar och veta det här. Men när du väl har valt dina de här fem målen då, om man säger så pratar vi om att man ska ta dem igenom staka-modellen. Så vi kan ju leka med tanken att vi ska köra Vasaloppet. Vi tar den till att börja med. Och sen så säger vi att det är målet, det är det jag ska göra för någonting. Sen behöver du tydliggöra delmål. Och det här sättmålet ska jag också tillägga, det är ju egentligen smart. Alltså, det ska vara ett smart mål, specifikt, mätbart. Men det är inte där det slutar. Nästa del är ju att tydliggöra delmålen på vägen. Att se, okej, vad behöver jag kunna då? Om vi tar det här då, till exempel att vi ska köra Vasaloppet. Ja, men vad behöver du vara i för fysisk form? Du behöver kunna springa 5 kilometer. Vi ska kunna köra 9 mil eller på en viss tid. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men det kan också vara ett mål att du vill bara ta det runt. Då behöver vi inte vara jättefokuserat på tiden, så att säga. Men sen så handlar det också om att det man ofta gör är att man glömmer att analysera förutsättningar. Alltså, vad har jag? Och det är här man börjar med att säga nej egentligen. För att det vi behöver förstå är att okej, om jag ska köra Vasaloppet, då kommer jag behöva lägga tid på att träna. Var någonstans blir det konsekvenser av det här? Vilket då kommer till nästa del. Ja, men då kommer jag ha mindre tid. Jag kan inte gå på krogen varje fredag, för det kommer ta bort träningstid på lördagen. Nej, jag kommer inte kunna hinna med och vara på alla kompisträffar, utan jag måste prioritera det här. Och då kommer man till det här läget när man börjar ställa sig frågan, är det tillräckligt viktigt då? Mm. Och det är här jag tror att många alltså går fel. Vi måste våga ta bort saker. Vi måste förstå att
då
väljer jag
Warren
någonting.
Buffetts pilot. Mm. Bort med de 15 grejerna.
Ja. Väljer jag någonting, då kommer det finnas konsekvenser för annat. Och här tror jag är otroligt viktigt att liksom stanna och verkligen landa. Och sen får du kontrollera de konsekvenserna. Vad blir det då? Alltså, vad är det jag får säga nej till och vad är det jag blir? Då blir ju det också beslut och delmål. För att sen då, det som är det sista steget, aktiverar det här i agendan. Mm. Jag brukar säga att det som inte finns i kalendern finns inte. Så i min kalender till exempel, det första jag lägger in, det är träning. Det är 4 träningspass i veckan. Mm. Det är det första som läggs in. Sen kan vi prata om, okej, vad är det för jobb som får plats här då? Mm. Och övriga delar. Så att jag tror att man måste börja i rätt riktning. Så ta sig hela vägen ner.
Ska vi gå igenom STAKA, så vi tar dem igen. S.
Sätt målet. Mm. Tydliggör målet.
T.
A för analysera förutsättningarna. K för att kontrollera konsekvenserna av det här. Och sista delen är då att aktivera i agendan.
Aktivera i agendan.
Fem steg.
Det är det Frida jobbar med och det är det jag behöver jobba med.
Ja, men det är himla ju en evig smart resa. För det funkar faktiskt. Riktigt, riktigt bra. I love it. Mm. Och sen tror jag också igen, när man har gjort hela den här modellen, så igen så är det förstås kommunicera till andra. Jag vet att träning är viktigt för dig, Kristina, och det är viktigt för mig också. Det har blivit jätteviktigt. Jag har gjort värsta träningssatsningen senaste halvåret. Jag är så lycklig att jag prioriterar det och jag kör styrketräning och jag känner mig så stark och glad. Och, ja, det känns som att det har blivit som ett nytt liv för mig. Det har gett mig så otroligt mycket viktig energi. Och att kommunicera det till varandra. Nu har ju Kristina och jag jobbat jättetajt med den här boken i, jag vet inte hur länge, nästan ett år nu. Mm. Och vi har sagt det till varandra. Du var ju tydlig och sa, för mig är det viktigt med träning. Jag tränar de här månaderna. Du tränar ju väldigt tidigt på morgonen nu, eller klockan
7.
7, ja, precis. Och när vi har haft ibland träningsdagar, på att säga, men alltså skrivardagar när vi har suttit ihop och skrivit så här, ja, men då har vi ju alltid kopplat upp oss och liksom tränat. Vi har tränat med din PT någon gång med min PT och liksom, eller tränat själva, men att man vet det. Och då blir det ju inga konstigheter. Om man är tydlig mot andra från början och förklarar vad som är viktigt för en, det blir inga konstigheter.
Mm. Så den som har sina målsättningar och värderingar klara för sig är lätt för andra att vara med. Mm. Många kan ju uppleva att man blir besvärlig att vara med, men egentligen gäller motsatsen. Mm. Man blir enkel att vara med.
Ja, faktiskt. Det är som att man får en instruktionsbok att här är mina värderingar, det är det här jag tycker är viktigt. Ja. Man berättar den här juriska övningen och man berättar
Jag tror snarare att man blir krånglig om man inte berättar.
Precis.
För att om jag inte berättar och sen så säger jag till Frida, nej, men jag kan inte förrän klockan 9. Och så förklarar jag inte varför. Det kanske blir en frustration i att vi har en deadline att möta. Vad är problemet i det här?
Försöker du smita? Har du inte mod och passion? Ja.
Nu kommer Carina.
Ja, men jag har en liten reflektion, en liten fråga här. För det här handlar ju om att ta plats i sitt liv, i sin kalender. Det handlar ju också om att man tar plats i andras liv då. Mm. Och vi brukar också prata om att man ska lyssna, vara öppen, nyfiken. Hur mycket plats i kalendern ska man ha för det oförutsedda? För att, ja, det kan vara att lyssna in sina barn. Det kan vara att lyssna in en viktig vän. Och så vidare. Det är ju lätt att boka upp hela sitt jäkla liv.
Mm. Absolut. Jag har snott en grej från Google, tidiga Google. Mm. När de startade sin, då hade de en magisk liten formel som de kallade för 70-20-10. Och vi har skrivit om den även i boken. Vi kallar den för Get Shit Done, Time to Shine och Act Outside the Box kallar vi dem här för. Men det vi säger här, det är som 70% av ditt liv, det kan du boka upp. Men 30% behöver du ha till övrigt i princip. Och vi har till och med delat upp dem så att 20% är för reflektion och 10% är för vad livet än kastar på dig. Liksom.
Mm. Tänkt på allt. Vad bra. Ja, men bra.
Nej, men den där luften är ju så viktig, Carina. Och det är ju ofta det man missar. Det är ett
problem, utmaning som vi har idag. Att vi premieras för våra prestationer. Mm. Allt vi ska göra från träning till nå målet på jobbet. Mm. Och folk mår ju inte bra runt omkring
alltså,
oss.
För att ta ett konkret exempel, Carina. Alltså, till exempel då, i vår familj, där jag vet att jag är en ganska intensiv människa under veckorna. Jag har mycket jobb att göra. Och det var väldigt lätt under en period att boka upp fredag kväll, lördag och söndag. Vi valde ju i vår familj att aldrig boka upp en lördag. Och vi var jättekrångliga i början. Folk tyckte så här, men ska ni hänga med på lördag om 2 månader? Så här, vet inte, ingen aning. Jag vet inte riktigt vad jag känner för då. Och det var jätteprovocerande i starten. För folk tyckte så här, men alltså, varför svarar de inte? Vad jobbar de med? Kan de inte bara liksom vara med? Det är klart att om det är någon som bjöd mig på bröllop så svarade ju jag. Liksom. Men generellt så sa vi att lördagar är obokade dagar. Mm. Och jag tror att det där är ju någonting som vi måste våga göra. Och det är det här jag tror också boken handlar väldigt mycket om. Att våga väl det som är bäst för dig. Mm. Och våga stå upp för det. Och sen så tycker jag så här, till alla andra som lyssnar, men ha respekt för deras, ställ frågan vad en människa behöver. Alltså det där är ett samtal man behöver.
Space, liksom.
Det där är ett samtal man behöver ha med en vän. Kära Carina, vad behöver du för att må bra? Ja, men jag behöver lite. Jag tycker inte om att svara i telefon mellan 4 och 8, för då är jag med min son. Ja, men tjata inte på mig mellan 4 och 8 då.
Ni kommer också in på det här med vänner. Mm. Och det här är ju ett både underbar park och träsk för många. Både och är ju det.
Mm.
Vänner som dränerar konsten att våga byta ut vänner. Och sen kommer, tycker jag, som jag inte riktigt har läst om förut, roliga tankar om hur man skaffar nya vänner.
Mm.
Alltså det här, för att vi har ju ett antal, känner jag, fönster i livet när vi är väldigt öppna för skolgången. Är ju sån, eller hur, skoltiden. Och sen så har vi, ofta tycker jag med kvinnor kan det vara perioden kring när man får barn. Så liksom andra föräldrar som har ungefär lika gamla barn, där har man någon hjärtchakra som öppnas. Jag vet inte. Ja, men det är någonting som händer. Sen har vi arbetet förstås, där vi träffar människor som kommer att betyda mycket för oss. Och vi har några, kanske någon hobby man har och så vidare. Men ni pratar om att liksom dejta lite friare så här, eller kompisar. Det är ju väldigt mycket snack om hur man dejtar kärleks. Men hur dejtar man nya kompisar?
Mm. Nej, det är ju enkelt igen. Det är bara att våga. Ja, vi började ju så. Ja.
Tackar jag till lunch.
Ja, tackar jag till en lunch. Behöver inte vara så komplicerat. Hör av dig till människor du beundrar som du tycker är bra. Eller som du beundrar, blir inspirerad och som du tycker verkar härliga. Alltså, man längtar efter att träffa nya underbara människor egentligen, tror jag. Så gör det, inte så svårt. Hör av dig på sociala medier till någon som du tycker om och förklara hur du känner. Men vad är det värsta som kan hända? Det är väl att den personen säger, ja, gud, du verkar också jättehärlig, men jag är totalt fullbokad nu. Jag hinner inte, jag orkar inte, då får man ju respekt för det. Mm. Men ibland svarar ju folk, eller jag tackar inte jag till alla dejter heller, för jag, ibland hinner jag inte, och jag vill freda min tid och hinna och orka och allt det där. Men ibland så tackar man ju för att man blir sugen.
Mm.
Och det kan jag tar luncher och träffar nya vänner hela tiden, och det är fantastiskt fint att göra det. Det är en gåva att ge sig själv.
Alltså det här är spännande, därför att många vänner man har man ju då träffat i tidigare livsfaser, och då har man ju varit i ett visst utvecklingsskede. Och sen händer ju saker på livsresan och man får nya erfarenheter och lär sig saker och kan känna då, men gud. För det är ofta så att vänner täcker in olika aspekter av ens personlighet. Någon täcker kanske in ens konstnärliga sida, någon täcker in någon hobby, eller med någon kompis är man i naturen, och jag har lite sådär, med någon kompis är jag andlig. Och så händer nya grejer, och så tänker jag, men jag har inga vänner som jag skulle vilja att det fanns en app. På samma, nej men alltså det finns väldigt mycket Tinder och Grindr och allt vad det heter, men just för nya vänner under livsresa där man upptäcker nya grejer. Vad tror ni om det?
Jag tror det finns en sån.
Aha,
vi ska hitta en investeringsplan för det. Ja.
Nu ska vi inte bygga den stora katedralen, utan nu börjar vi fundera på valven. Precis, klokt. Ja.
Ja.
Nej, men just för den här
ja men aha, nu är jag liksom 53 och har plötsligt börjat förstå att jag behöver mer, ja, och jag bor i Vänersborg. Jag behöver mer av pandatid, eller jag har blivit väldigt andlig. Men inga av mina gamla vänner är med på den här resan. Vad kan jag göra nu? Alltså sådana saker händer ju med oss också.
Tror det finns en som heter typ Go Friendly eller något sånt där?
Go Friendly.
Det finns säkert andra också. Ja. Det finns alltid appar för allt håller jag på att säga. Men jag håller med dig. Och man ska utforska, tror jag, nya vänskaper. För man lär sig ju någonting nytt då. Och då blir det så roligt igen.
Ja. Och man utvecklas själv också. Ja. Och lägger till saker i ens personlighet. Instagram funkar ju lite så. Man upptäcker nya människor. Plötsligt är man kompis med någon gammal talskrivare till Mona Sahlin som liksom är skribent plötsligt i katolska tidningar som bara liksom, hej det... Greger Hatt, om du lyssnar. Nej men, som bara så här coolt, därför att han delade något intresse och han tyckte om Rom där jag bor nu. Alltså det, man lär sig nya grejer.
LinkedIn är helt fantastiskt också. Väldigt öppet tycker jag för att ja, man hittar nya vänner och det kan bara börja så enkelt som att skriva från hjärtat och berömma en annan människa när det går bra för den. Så har det ofta börjat för mig att jag har sagt så här, wow, grattis. Ja. Och så börjar det så enkelt och så svarar någon och så plötsligt så sitter man där på lunch och har fått en vän på köpet. Så det börjar ofta med att man ger.
Ja.
Börja med att ge, sen så tror jag också att våga ställa nästa fråga. Alltså just det här, vill du ta en lunch med mig-frågan. Att ta det steget tror jag. Vi har svårt för att göra det, för vi tror att det är som att ta på någon annan. Jag har faktiskt en liten lustig regel för mig själv, att jag försöker ta en lunch med en ny människa en gång i månaden. Alltså,
bra tips.
Någon person. Det spelar ingen roll. Det behöver bara så att man får en annan influens någon annanstans ifrån. Och ännu bättre, det är om jag ställer frågan till dig. Har du någon spännande person som du tror att jag skulle liksom äta lunch med? Så kan du para ihop mig med någon annan som jag inte haft koll på. Jag menar, där har du ju det här fantastiska mötet.
Coolt. Sen kommer ju, och ni påminner mig om det, jag kommer ihåg, det här kom ju för många år sedan, men det är så bra, giraffspråket.
Ja.
Hur man löser upp surdegar med andra människor. Giraffer och vargar.
Mm. Det här är någonting som...
Det här
som
är underbart.
Jag älskar det.
Det är mod och passion.
Ja. Nej, men giraffspråket
är omtanke. Det har absolut. Frihet.
Ja.
Det har allt.
Ja, absolut. Ja. Nej, men ska vi dra det lite kort ifall det är någon som har missat giraffspråket, för det är så fantastiskt. Och motsatsen är ju då vargspråket.
Ska vi ha en konflikt på vargspråket?
Ja, men vi leker här nu.
Nu leker vi.
Nu leker vi att vi skulle sätta klockan 3, hade vi kommit överens om. Och alla kommer i tid utan Maria Borelius. För hon kommer inte till klockan 3. Nej. Hon kommer invalsandes klockan 3:10. Och här har vi suttit och stressat och hållit på. Och vi har alla agendor och så vidare.
Med en lunch som hon ska äta dessutom.
Ja, och kommer lite... in och sådär. Ja. Och bara liksom slår sig ner och liksom sådär. Och då är det ju så lätt att säga, alltså Maria.
Ditt jävla asshole.
Det är tredje gången jag är med i den här podden. Mm. Och du kommer... Fan, alltid sent. Och jag är så trött på att du alltid ska hålla på så här. Skit, alltså vi har viktiga grejer för oss. Nej, men... Du är vansinnig på dig.
Och dömer mig. Du ska också säga något. Vargen säger så här. Ja. Du är så jävla slarvig.
Ja.
Vad fan kan du inte vara tid?
Och du alltså är den alltid här. Så jävla alltid. Slarvig.
Ja.
För man överdriver, eller hur?
Ja.
Och det är där direkt konflikten kommer.
Nu pekar Frida på mig också.
Du är så jävla. Ja,
hela
handen. Och du alltid ska du. Ja. Ja. Och om vi backar bandet och så här. Och så försöker vi leka till en giraff.
Jag ska säga, vad händer då? Då kommer ju,
nej, men
då kommer ju jag att direkt gå i försvar. Ja, men ni är ju alltid så bla bla bla. Och jag blev försenad för att bla bla bla.
Och så blir det också det här
försvar.
Och det blir också det här att man attackerar. Man slänger sig mot din strupe. Man vill liksom, men om vi tar det i kontrast till giraffen som liksom sträcker på sin hals och ser lite högre och försöker liksom släppa den här irritationen som kan komma över en och kanske rädslan också att det inte kommer att bli bra. Det är kanske därför, ofta när vi blir rädda, då agerar vi lite överdrivet och överilat och dumt. Men om vi istället tänker så att jag blir lite irriterad här för Maria kommer sent. Men istället för att slänga ur mig det där som jag egentligen kanske ville för att liksom ge tillbaka lite också, så tar man så här, serenity now, andas. Och så man säger, Maria, nu ser jag att du är 10 minuter sen. Och då blir jag lite ledsen. Så här, först observera, vad händer? Du kommer 10 minuter sen. Du kan vara överens om det med. Det är liksom ingen överdrift, du är 10 minuter sen.
Ett fakta, man börjar med ett fakta.
Och vi är fortfarande överens. Det är inget krig.
Nej.
Vi är fortfarande fred här. Mm. Ja. Och så säger jag, och jag vill bara säga att då blir jag ledsen. Och lite besviken. Det är fortfarande fred, eller hur? För du kan ju inte ta ifrån mina känslor.
Nej.
Jag bara förklarar för dig hur det känns i mig. Du har ingen röntgenblick, du vet inte vad jag känner. Jag känner mig ledsen och besviken för att du inte kommer i tid.
För att jag hade hoppats att vi skulle kunna köra igång 3. Det här är viktigt för mig och jag vill göra ett bra jobb och jag älskar hälsorevolutionen och för mig är det viktigt att göra det bästa. Och jag hjälper dig igen och förstår hur jag känner. Därför skulle jag önska att om jag får äran att vara med i hälsorevolutionen-podden igen.
En fjärde gång.
Ja, då skulle jag önska att du också kommer i tid.
Till din egen podd.
Ja, till din egen podd.
Det är ganska rimligt krav tycker jag.
Men eller hur? Och då är vi liksom fortfarande, jag har bara förklarat, jag har observerat, förklarat så här. Det är inga överdrifter här, det är ingen ilska. Jag slänger mig inte mot din strup. Jag går inte ut efter att göra bort dig inför Karina och Kristina. Utan jag vill bara förklara varför det här är viktigt för mig. Och vi är fortfarande vänner.
Och du har utgått från din egen känsla och ett väldigt konkret beteende.
Ja, och konkret aktion att du kom 10 minuter sen. Det är ingen debatt. Nej.
Och du har begärt en beteendeförändring snarare än att fullständigt skjuta ner. Och det är ju det som gör att människor får chans att förändra sig.
Jag kommer ihåg första gången som jag sprang på det här. Det var faktiskt, jag var precis här blivit journalist och ställde mig frågan, varför blir det krig? Och det är ju en väldigt aktuell fråga just nu när vi har krig i Europa. Och då vände jag mig till en freds- och konfliktforskare som förklarade det här för mig första gången. Och det har varit med mig resten av mitt liv. Jag tycker det är så genialt. Om alla bara skulle kunna lära sig giraffspråket, även våra ledare för länder, då skulle vi förhoppningsvis inte ha så mycket krig. För det är precis samma konflikter som blir mellan människor som faktiskt blir mellan stater och företag och allt möjligt.
Ni pratade om de olika sätten att använda tid, 70, 20, 10. Och den sista 10 där pratar ni om act outside of the box. Alltså att liksom jag tar det här steget som jag inte hade förväntat mig, lärandet, det nya lärandet. Och vad kan vi vinna på att vara, för när vi är så mellan 20 och 30 är vi ju väldigt öppna och prövar nya grejer och så vidare. Och sen stelnar många av oss i saker, hur livet ska vara. Vad kan vi vinna på att liksom ta det här, Karina och jag pratade lite tidigare om att göra, gå den här jobbiga kursen, åka på den här resan som är jävligt mäckig men när vi vet att vi ska lära oss mycket, vad kan vi vinna på och vilka såna här saker ska vi göra och vad ska vi inte göra?
Jag tror att vad man vinner på det i grund och botten är ju utveckling. Och om du tittar till vad lyckoforskningen visar som gör att du mår bra, så är ju då meningsfullhet absolut en del. Det är närhet och det har vi pratat om, men det är kontroll. Men utveckling är en otroligt viktig del i det här.
Vad är utveckling?
Det är människans motor, brukar vi säga. Mänsklighetens motor egentligen.
Ja. Men vad är det på en, det är ju om vi tittar på liksom kollektiva planet, men för en individuell människa, vad är utveckling?
Att lära sig någonting nytt, att komma vidare, att få en ny kunskap. Göra någonting nytt för första gången, det är ju utveckling. Du blir rikare, du blir större, du blir något mer, du går framåt.
Och så skulle jag vilja lägga till att det är en ny kapabilitet. Alltså du adderar någonting till det du har. Du
vidgar. Jag brukar tänka att det är som en lök, man lägger på ett lager större, till. Större, kan det vara en rimlig bild?
Absolut, som den babushkan.
Jag brukar tänka till och med som en app. Som en telefon med alla appar i. Och sen så lägger du till en ny app.
Ja, just det.
En ny lökar, eller
lökar som läggs på.
Men vi touchar ju lite, nu måste vi också säga det här med munk. Ska vi ta det? Vi brukar ju rekommendera. Om man tänker så här, men det här med våga, är det verkligen någonting för mig? Ska jag verkligen lägga tid på det här? Ja, men gör munken då, så kan vi snacka sen. Och med munken, då kan man ju tänka på en härlig munk med ett hål i mitten. Men man kan också tänka det som en kompass som vi har gjort med. Och då tänker vi M som är meningsfullhet. Känner du mening i ditt liv? Och vi är mycket för att gradera i skalor från 1 till 10. Alltså typ 1 eller 0, ingenting. 10, jag känner sån mening i mitt liv. U då, utveckling. Och N, närhet. Känner du närhet till dig själv? Till andra i livet? Har man inte någon närhet? Känner man inte att man kan dela sitt innersta med någon? Då är det ofta lite tungt. Och så det här med kontroll, som är K, munkens K. Om man inte känner någon kontroll alls, och det kan ju vara olika saker som gör att man inte känner någon kontroll, men vi vet alla hur fruktansvärt obehagligt det är. Att inte veta vad som kommer att hända. För vissa säkert idag har man ens tak över sitt huvud. Här är vi väldigt privilegierade, många av oss i Sverige. Vi lever ett liv i frihet och med demokrati och sånt som vi tar för givet. Men även om vi lever i det, så är det ju många som lever i skräck hemma. Det är många kvinnor och män också som lever i förhållanden med allt möjligt, med misshandel, med medberoende och sånt som vi ofta tystar och som är skamfullt, som vi inte vågar dela med någon annan. Men om man gör den här munken och så ser man så här, blir det en perfekt cirkel där det är 10, 10, 10, 10 och liksom man drar ihop de här cirklarna och man får som en diamant? Eller är det inte det? Mm. Och då kan man antingen bara säga, ja men så är det mitt liv, så är det mitt liv, så får det vara, ja det får vara, så det är som det är. Men varför det? Mm. Varför det? Du kan ju faktiskt ta makten själv och påverka. Vad ska du göra då? Du kan ju, det är du, ditt val.
Mm. Sen så igen då, för att gå tillbaka till frågan, alltså utveckling har ju varit den mänskliga motorn i allting vi gör. Det är ju grunddrivkraften, det är därför vi skapade elden, hjulet, tvättmaskinen. Alltså allt det här har ju konstant varit, det finns ju med oss som en grunddrift i det hela. Så jag skulle verkligen vilja säga, det är ju när du, där du vidgar, du sa skala, men verkligen, jag tycker så här, vidgar vyerna. För i det här då, så ska vi också säga att när vi vidgar vårt perspektiv så har vi också lättare att se tacksamheten i det som är du själv. Och där får du ju med dig någonting som du inte kan få om du inte får utveckling. Mm. En liten värld, vi ser det i länder som inte är demokratier, att världen blir väldigt liten om du inte får den utvecklingen, om man begränsar inflödet av ny kunskap. Mm. Och det är väldigt lätt att göra för en människa, så därför så tror jag att utveckling är otroligt viktigt för att både kunna se sig själv, sin egen resa, vad man vill, men också att känna tacksamhet för det man har.
Mm. Jag fick en bra bild av en amerikan jag träffade, att det handlar liksom som en örn att kunna gå upp på en högre höjd. Mm. Men fortfarande vara samma örn, bara på en högre höjd.
Mm.
Och han sa, det är så bra när man går upp på högre höjd, för då blir man örnen inte attackerad av kråkor heller. Det blir när den flyger lågt. Men när den går upp så är den, kan den bara segla. Så jag tycker det var en ganska fin bild.
Mm. Väldigt fin.
Du tog upp, Kristina, till slut, bland det allra viktigaste. Och Carina och jag är ju inne på en stor sån här tacksamhetsresa. Jag tror vi är 20 år efter alla andra, men vi tycker väldigt mycket om det. Och jag tycker det är helt självklart vad man själv är inne på, tacksamhet. Men vad kan världen, omgivningen vinna på att vi blir våra mest tacksamma och generösa personer? Vem blir vi i världen då?
Då tror jag att du svarar på frågan som jag fick av Frida. Då tror jag att du gör världen lite bättre.
Mm.
Så jag tror att det är liksom, när man hamnar i den delen, då tror jag att du bidrar, ett leende på gatan bidrar till någon annans dag. Mm. En puff i rätt riktning kan bidra till någons utveckling. En lunch, ett samtal kan bidra till en lärdom. Så att jag tror verkligen att liksom det här, just det sättet, det gör världen lite bättre. Om vi alla vore lite tacksammare, lite generösare.
Och det är att ge sig själv den största gåvan, tror jag också. Om jag har varit med om en riktigt, riktigt jobbig dag eller vecka eller år, då tänker jag bara så här, men okej, vad kan jag vara tacksam för? Och då blir jag ju lycklig direkt. Jag tänker så, åh gud vad mycket jag var tacksam för. Alltså det är som att man släpper in solen i sitt eget liv.
Mm.
Och hjälpa till och försöka sprida den tacksamheten till andra. Och påminna andra ibland. När man känner igen det hos en medmänniska, att nu har du det nog tufft.
Mm.
Att bara påminna om, att, vad kan vi vara tacksamma för nu då? Vad kan du vara tacksam för?
Mm. Mm.
Det är så fint, det är magiskt. Mm.
Mm. Sen har vi ju rent fysiologiskt finns det ju faktiskt fantastiska förklaringar. Du vet jag, du ökar ju på de hormoner som gör att du mår bättre. Så det finns ju också fysiologiska förklaringar i det hela. Som gör att ett leende eller alltså den rörelsen eller vad det nu kan vara för någonting gör att du fyller på med rätt energi eller rätt hormoner, och de hormoner triggar andra saker, så att det blir som en, liksom en dominoeffekt i det hela. Så det där leendet som man kanske tycker är lite banalt i början kan faktiskt spela väldigt stor roll för ditt fysiska mående, och ditt fysiska mående påverkar ju ditt psykiska mående, så att det hänger ihop, det är en balans.
Jag tänker, alltså allt det här är ju underbart det ni har sagt, och jag tänker på ytterligare också att när vi är i vår tacksamhet så går vi ju in i vårt parasympatiska nervsystem, vår panda. Mm. Där bor ju också vår humor och vår empati.
Mm.
Det är ju människans högsta kvaliteter, skulle jag vilja säga. Humor och empati. Ja. Utan det är vi ju robotar. Då kan vi ju lika gärna ersättas allihop av AI.
Mm.
Men när vi är i delen, så humor är ju väldigt sofistikerat.
Mm.
Och för det är ju att förstå nyanser kring andra människor och empati. Att vara med andra människor på djupet. Ni har skrivit en underbar bok. Det är ingen vanlig så här managementbok, utan det är så mycket kärlek i det här och humanism. Och kul är den också.
Oh.
Ja, så att, vad var det nu vi sa? Vi sa frihet, vi sa kärlek, vi sa respekt och vi sa mod och passion. Boken har alla de fem sakerna, heter jag.
Mm.
Ja,
det var en fantastisk komplimang.
Ja,
och tack för att ni ville komma hit och varmt lycka till med boken och allt era liv.
Men tack detsamma Maria, och tack för att du och ni gör den här podden som ger så mycket till människor. Tack för det.
Tack. Frida och Kristina pratade om att våga upptäcka och gå utanför bekvämlighetszonen. Och då kom jag att tänka på hur jag upptäckte dagens recept. Ja, det handlar om en solgul apelsinkaka som har en hel apelsin inmald i sig, alltså både apelsinkött och skal. Det var ett experiment som krävde lite, amen nu kör vi, och det blev en favorit för hela familjen. Så apelsinen får bli veckans planta. Apelsin betyder äpple från Kina. Det här är en enormt gammal frukt i tjänst hos människan. Man tror att den odlats i 7000 år i Indien. Och till Europa kom apelsinen med Vasco da Gama, upptäcktsresanden som rundade Goda Hoppsudden och besökte Indien. Och han tog med apelsinen hem till Portugal och den spreds i Europa. Och när min pappa var liten så var apelsin finmat. Han brukade berätta hur man åt apelsiner rullade i socker. Apelsiner innehåller polyfenoler, antocyaniner, som kan ha antiinflammatorisk verkan. Och när man gjorde en större studie på Imperial College i London på vilka födoämnen som har flest substanser i sig som liknar cancerläkemedelssubstanser, ja, man döpte det här till hyperfoods, så kom just apelsinen på 10-topplistan. Och jag älskar apelsiner eftersom de innehåller mycket kalium, och det är bra för oss som lätt får kramp i fötterna när vi har jumpat. Okej, nu till kakan. Först tar du en hel apelsin och lägger i en kastrull. Fyll på med vatten tills kakan är täckt. Nu ska du koka hela apelsinen i ungefär en timme till allt är genomkokt. Under tiden så gör du en gluten- och sockerfri kaksmet. Jag brukar ta 500 gram mandelmjöl, 3 deciliter honung, 4-5 ägg, gärna ekologiska. Ta 5 om de är lite mindre och 4 om de är större. En rågad matsked kokosolja, lite havssalt, en tesked bakpulver och en knivsudd gurkmeja. Du behöver en vanlig rund kakform. Och dessutom så behöver du olivolja och kokosflingor för att kunna smörja och bröa kakformen. Ja, vi börjar med att smörja kakformen med just olivolja och bröar med kokosflingorna. Och så smälter man kokosfett och honung i en kastrull på svag värme och låter det svalna. Blandar ihop mandelmjöl, ägg, gurkmeja, salt, bakpulver och kör med en stavmixer. Och så kör man i den kokade apelsinen och gör allting slätt. Och till sist rör man ner kokosfett och honung och mixar igen med stavmixern. Nu har du en kakmix och den häller du ner i kakformen. Jag brukar sätta in i ugnen på 175 grader och det tar cirka 35-45 minuter. Håll lite koll i ugnen. Ta ut kakan och låt den svalna. Och det här är fikamys efterrätt med en klick grekisk yoghurt. Och jag har också använt det som mat före träning med en kopp te. Eller som lyxfrukost med ett kokt ägg. Tack för att du ville lyssna till oss och att du har förtroende för oss på din hälsoresa och din livsutvecklingsresa.
Så roligt att ha er med. Ja. Och ni får hemskt gärna följa oss på Instagram.
Ja.
Vi heter halsorevolutionen_podcast. Tack alla som redan hänger med oss där och alla som lyssnar. Och vi blir ju bara fler och fler.
Ja, det vi tackar för förtroendet och vi är så glada att få hänga med dig och alla andra. Som är nyfikna på utforskarlandskapet. Var rädd om dig. Hej.
Hej.
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.